Our unprecedented achievements as a people, they all derive from a single institution.
Ända sedan staten Israels bildande har landets försvarsmakt haft en särställning i landet.
Perhaps the holiest institution ever to represent the Jewish people.
Den som ska försvara befolkningen mot de många yttre och inre hoten.
The Israel Defense Forces. The IDF, into which Israelis enter 3/4 of its soldiers are reservists.
Därför väcker det stor uppmärksamhet när starka protester mot det pågående kriget i Gaza kommer inifrån det militära.
Nearly 1,000 Israeli Air Force reservists, most of them retired, have published a letter calling for the release of all remaining captives, even if it means ending the war on Gaza.
Ett upprop från närmare 1,000 reservister inom flygvapnet har budskapet att mer krig utsätter både den kvarvarande gisslan och landets soldater för risk.
This letter has really created a lot of waves.
Och att högsta prioritet måste vara att få hem gisslan även om det innebär att kriget avslutas helt som resultat av en överenskommelse med Hamas.
That is really what is at the heart of all of this debate.
Men det stannar inte där. Ett upprop blir ett till. Och ett till. Och ett till.
Have very serious trust issues with the government.
Radiokorrespondenterna Mellanöstern den här veckan handlar om en bred proteströrelse inom stora delar av Israels statsapparat. Med Johan Mattias Sommarström och Bitte Hammargren. Jag heter Olle Wiberg.
It's another sign of the growing domestic discontent with Israel's war in Gaza.
Johan Mattias, ett stort missnöje i Israel med det fortsatta kriget, det har vi sett rätt så länge. Men den här tydligheten från militärer är kanske något mer speciell och att det nu också har börjat sprida sig så brett.
Well, they're saying that the war is counterproductive, saying that it's not helping to save Israeli hostages held by Hamas, but on the contrary, is leading to their death.
Du landade i Tel Aviv igår, Yuma. Vad är det som händer just nu i Israel?
Ja, de här protestlistorna som ett gäng reservister började med att skriva under och cirkulera har nu spritt sig. Och nu är det flera grupper inom det militära och reservister som skriver under dessa. Och akademiker, och man kan väl säga att sprickorna på många sätt vidgas.
Vi spelar in det här på förmiddagen den 22 april och det är du och Mellanösternanalytiker Bitte Hammargren som ska berätta om detta idag. Och följderna av det, det är alltså närmare 1,000 reservister inom flygvapnet som har den här skarpa kritiken och sen har det, precis som du säger, börjat sprida sig till andra yrkesgrupper också. Bitte, hur stor tyngd har en sån här sak i Israel?
Det är jättestort när personer med så viktiga befattningar inom den militära apparaten går ut i öppna protester mot Netanyahu. Vi har dock sett det tidigare hända, så att det, han har hunnit vänja sig vid detta också.
Ja, vi återkommer till vad eventuellt följderna kan bli för honom och hur han hanterar det här. Men det här uppropet då som drog igång det, det handlar om piloterna inom flygvapnet.
They're saying that there are political motives and personal motives behind the ongoing war now.
De skriver att kriget handlar om politiska och personliga intressen, inte Israels säkerhet. Och det där har ju bitvis då med Netanyahu att göra, som du säger, Bitte. Men Joma, berätta mer om deras budskap. Vad säger de mer?
Ja, men de säger i det här brevet och i intervjuer också, kan vi väl förtydliga, att det här kriget, särskilt efter vapenvilans sönderfall, är för personlig vinning för Netanyahu själv. Att risken är stor att det förnyade kriget, de förnyade striderna, kommer att leda till gisslans död. Och sätter också de israeliska soldaterna i omedelbar livsfara.
Bitte, vad noterar du i den här kritiken? Vad fäster du dig vid?
Ja, dels att det kommer nu från så många olika militära grenar och en civila rörelse inom Israel också. Det som händer är ju att Netanyahu försöker utmåla kritikerna som ett utskott av den djupa staten, av eliten. Det är hans metodik i detta. Mm. Men om jag får passa på, så finns det ju en annan strömning i Israel som råkar sammanfalla med det här. Och det är ju när Netanyahu ger sig på rättsapparaten och statliga institutioner. Det är en öppen strid mellan honom nu och den chef för sin bett, säkerhetstjänsten som han har avsatt, men han kämpar tillbaka.
Just det, där gjorde vi ett avsnitt om för ett gäng veckor sedan. Alltså, han hotades ju med uppsägning kan man säga, och har ju kommit med någon slags vittnesmål nu kan man säga. Han berättar hur hans kontakt har varit med Netanyahu om det här under tiden.
Och det har slagit ner som en bomb i Israel. Bara öppna medierna så ser man detta. Och i det här vittnesmålet, det som är offentligt, så ser man hur Netanyahu har velat få Shin Bets chef att agera som hans instrument mot oppositionen. Han har försökt få honom att spionera på Netanyahus motståndare. Och det får ju israeliska kommentatorer att säga att Netanyahu har velat göra säkerhetstjänsten till sitt Stasi eller Securitate, som är det gamla Rumänien under Ceausescu. Så det är väldigt starka krafter som är i rörelse just nu. Och det handlar om kampen över institutionerna, och det går tillbaka till de här gamla domstolsprotesterna från före 7 oktober.
Just det, som handlade om att regeringen Netanyahu ville omstöpa domstolsväsendet i Israel kan man säga. Det där har vi också gjort avsnitt om tidigare. Men Ronen Bar då har menat att han kräver en personlig lojalitet från den här chefen Ronen Bar och inte en lojalitet mot staten Israel. Men åter till uppropet igen då. Vad säger du, Bitte? Går det att tolka in någonting att det här handlar om just reservister inom flygvapnet som drog igång det här?
Ja, jag talade med en pensionerad brigadgeneral som tillhör fredsrörelsen i Israel, som är verksam i Genève-initiativet. Han menar att man kan se det mycket som en fråga om utbildningsnivå. Flygvapnet har en elitutbildade personer. Att de ligger i framkant är inte så förvånande. De drar också med sig andra högutbildade militärer, underrättelsetjänsten och liknande. Så att det finns en utbildningsfråga i detta, och det finns kanske också en generationsfråga, för att bland äldre officerare så förefaller protesterna vara starkare än bland yngre officerare som tenderar att vara mer religiösa.
Det här berättar den här brigadgeneralen alltså.
Precis.
Vad drar du för slutsatser av det där då?
Slutsatsen man kan dra är att det stärker Netanyahus förmåga att tilltala sin väljarbas, som inte är den gamla ashkenasiska eliten i Tel Aviv, utan det är helt andra grupper. Och det är de som håller på att fylla på de nya liksom elementen inom försvarsgrenarna.
Mm. Du, en kort parentes bara, Bitte. Det är alltså reservister vi pratar om här. Hjälp oss förstå vad begreppet betyder i sammanhanget, för det hade förstås varit ännu tyngre kan jag tänka mig om det hade gällt heltidsanställda yrkesmilitärer som skrivit under det här.
Det finns ju pensionerade väldigt höga yrkesmilitärer som har skrivit på, bland annat den tidigare ÖB har skrivit på, som själv kommer från flygvapnet, Dan Halutz.
Så det är tunga röster också?
Det är tunga röster. Mm. Flera är liksom väldigt välkända namn. Men reservisterna är ju personer som har civil tjänst men som kallas in för årliga tjänstgöringar, som kan kallas in i händelse av krig. Och men, flygvapnet har varit en sorts elitstyrka i det israeliska militäretablissemanget.
Mm.
Och när det gäller just reservisterna i Israel så reservister kanske klingar lite annorlunda i Sverige, men i Israel så förlitar man sig militärt väldigt mycket på reservisterna som är en omfattande stora styrkor, och det är ju de man kallar in när det blir krig som sagt, medan den ordinarie militärstyrkan i Israel är ganska liten, ganska marginell, alltså de som är, ska vi säga, fast på sina positioner hela tiden, utan det är reservisterna man till stora delar förlitar sig på, även nu i Gaza till exempel.
Mm. Och här har ju flera medier i Israel, bland annat Jerusalem Post, intervjuat en del av dem. Det här är en man som heter Itamar som talar om gisslan.
I feel like continuing the war is not something that's going to bring them home, and I think that the people who who insist on continuing the war has other aims which do not include at least not as a priority bringing our hostages home. Such an order to go in and resume the war for me is such an unlawful command.
Because it risks the hostages.
Because it risks the hostages. And because there is another option. There is another option. I have very serious trust issues with the government.
Han säger att det här kriget har andra mål än att få hem gisslan, precis som vi varit inne på. Kriget riskerar bara gisslans liv och det finns en möjlighet att få loss dem på annat sätt. Jag har stora tillitsproblem med den här regeringen, avslutar han. Joma, det här var ju ett rätt kort klipp och du ska ju intervjua flera av de här som har skrivit under framöver här under din tid i Tel Aviv nu. Men du har ju snappat upp en del i dina kontakter hittills. Hur låter deras liksom resonemang och uttryck?
Jo, men jag har ju pratat med en del av de som har skrivit under, bland annat en av initiativtagarna till det här reservistuppropet. Och det är väl ganska liknande som den här militären säger, Itamar tror jag väl han hette, att det finns förtroendeproblem, en utbredd känsla av varför gör vi det här egentligen och varför försätter vi gisslan i så stora risker för ja, en persons personliga vinning. Och då tänker man då på Benjamin Netanyahu, som många menar att det var på grund av hans personlighet som vapenvilan bröt samman, som han nu krigar igen, och att han inte har gisslan som den första prioriteten. Och det var ju också någonting som finansminister Smotrich sa häromdagen rakt ut, att det är inte gisslan, inte soldaterna i gisslan som är den första prioriteten just nu för Israels militär i Gaza, utan det är att utrota, att besegra Hamas. Och många analytiker menar att den här kommentaren från Smotrich var en kommentar som en skänk från ovan för Bibi Netanyahu, eftersom Smotrich här säger det som Bibi tänker, att man på något slags det messianska altaret får offra gisslan till förmån för den personliga vinningen.
Ja, alltså de som då protesterar mot detta, de menar att att besegra Hamas totalt är ett mål som aldrig går att uppnå, för att detta är en rörelse som hela tiden kan få nya rekryter, och det visar ju då den fortsatta konflikten i Gaza också.
Att snarare kriget ger nya rekryter för
ja,
att man har lättare att rekrytera.
Ja, de fyller på hela i nya led. Plus, som en del säger, att ja, men Hamas ledarskap nu har en sorts kollektiv självmordsinstinkt. De kommer inte att lägga ner sina vapen, utan de kommer att fortsätta kriget. Och om man säger detta så är det för att dra ut på detta så länge som möjligt. Det kan finnas personliga motiv från Netanyahu att också skjuta på tidpunkten för nästa val, genom att hävda att kriget fortsätter.
Mm. Om vi tar själva brevet då, formuleringarna från reservisterna inom flygvapnet, de uttrycker ju en del av dem tvivel om de ens vill fortsätta inom det militära, men de är rätt försiktiga i sina formuleringar ändå. Det är liksom inga uppmaningar till att desertera eller vägra lyda order. Ändå har besked också kommit från premiärministerns kansli om att de här reservisterna som hade aktiv tjänst, eller som har aktiv tjänst, de ska få sparken. Vad är status med det där, Joma? Är det några som liksom redan har fått det, eller vad händer?
Alltså jag vet inte om de redan har fått det, men Bibi Netanyahu beskriver ju de här undertecknarna som någon slags marginaliserade nästintill extremister. Och när han gav det här beskedet att de som är i aktiv tjänst av reservisterna skulle få sparken eller avskedas, så gav det också ringar på vattnet. Det gav andra grupper som undertecknade nya sådana här protestlistor, bland annat då militära sjukvårdare, läkare etc., också reservister och även flera av dem i aktiv tjänst. Så istället för att på något sätt kväsa de här upproren så blev det värre. Så blev det fler som protesterade.
Mm. Och det är det vi verkar se sprida sig nu. Du ska berätta mer om det alldeles strax också. Men tidningen Haaretz har även de intervjuat flera undertecknare. Och där är en pilot som beskriver en känsla av meningslöshet i krigandet. För vem gör jag det här, frågar han sig. Är det av operationella skäl, taktiska skäl alltså? Eller är det politiska skäl? Återigen, frågar han sig. Och han och flera andra talar om svåra personliga moraldilemman. Men han säger också att det faktiskt finns det motsatta inom flygvapnet, vill han vara tydlig med också, att den dominanta diskursen är den aggressiva. Det var så han uttryckte det i Haaretz. Vad tänker du om det där, Joma?
Ja, men det är klart att det ligger mycket i det. Och det är ju ett brinnande krig som Israel och Hamas befinner sig i just nu. Det är ibland svårt att stanna upp och få ett helikopterperspektiv vad man håller på med. Men jag pratade också med en pilot som sa att förtroendeproblemen med den nuvarande regeringen gör också att det blir svårt att utföra yrket som pilot. För som pilot, så till stora delar så ägnar man sin arbetsdag åt att attackera mål inne i Gaza. Om man vill vara säker på att man attackerar korrekt mål. Och om man har en ledning som man litar på så kan man göra det utan problem. Men har man en ledning som man inte litar på så blir det också svårare med förtroendet. Attackerar jag rätt mål? Är det för många civila som dör? Vilka är det vi attackerar egentligen och för vem skull gör vi det här? Så att det finns många tankar som snurrar i huvudet, åtminstone på den här piloten som jag pratade med.
Så just inom den yrkesgruppen, inom det militära, så har man de här tankarna. Hur kan det låta från andra yrkesgrupper då, som jobbar kanske mer på marken, kan man tänka sig? Vad säger du, Bytte?
Ja, alltså infanterisoldater har ju närmare kontakt med civila. Där finns ju också nu undertecknare från infanterigrupperingar. Men jag tänkte tillägga på det med pilotprotesten. Det finns ju också de som säger att nej, jag bedriver inte det här kriget för Netanyahus skull, utan jag tänker på mina kamrater på marken. Jag måste vara där för att ge dem täckning. Så det finns ju det motivet som håller kvar människor vid fortsatt tjänstgöring. Mm. Plus naturligtvis risken det skulle innebära att kliva av och aktiv tjänst, bli bestraffad, förlora i karriär.
Johan Mattias, vill du bara ge oss en bred bild av andra yrkesgrupper? Vad handlar det om för människor i Israel nu som vänder sig mot det här kriget?
Det blir en allt större och större skara. Om det började med de här reservisterna inom flygvapnet så fortsatte det med personer inom den israeliska underrättelsetjänsten. Vi har talat om militärsjukvårdare, läkare, sjuksköterskor till exempel. Akademiker, en stor grupp akademiker, professorer, lärare och andra inom den akademiska miljön har också skrivit på listor. Så det är många, många tusen nu som har skrivit på protestlistor med krav om en omedelbar vapenvila för att gisslan ska kunna tas hem.
Så alla har ungefär samma budskap? Det skiljer sig inte särskilt mycket i formuleringarna, eller?
Ja, men det skiljer sig lite grann möjligen i vissa formuleringar. Men det underliggande, eller basbudskapet, är detsamma. Stopp för kriget nu, eller åtminstone vapenvila nu. Få hem gisslan omedelbart innan det är för sent.
Vad säger du, Bitte, om just militärens roll, alltså upprop inom det militära och den speciella dynamik som finns inom det jämfört med andra yrkesgrupper som lärare, akademiker och sådär? Vad har det för tyngd?
När man ser på Israels uppbyggnad från 1948 fram till idag så har ju militären varit ett fundament i staten. Man har sett dem som statens garanter för landets överlevnad, och en militär karriär var väldigt eftertraktad tidigare. Men när jag tänker på den här pensionerade brigadgeneralen som jag haft kontakt med, så säger jag att det är inom, det kan vi säga, den askenasiska eliten inte lika eftertraktat idag att göra en militär.
Statusen har sjunkit något.
Ja, det är som han uttrycker det.
Den askenasiska eliten, för de som inte är bekanta med begreppet.
Ja, det är ju de som har europeiska rötter, och det är de som ofta är sekulära, det är de som ofta bor vid kuststäderna.
Mm. Bittervis finns det också en historia av protester just inom det militära i Israel när det handlar om hur Israel för krig.
Ja visst, det gör det ju. Alltså, det fanns ju under Libanonkriget 1982 jättedemonstrationer i Israel. Sedan under det andra Libanonkriget 2006, när jag var på plats både i Libanon och i Israel. Men då minns jag att jag var på en liten demonstration i Tel Aviv mot kriget. För det var ju då när Katusha-raketer regnade ner i Israel. Men där träffade jag en stridspilot som var en av undertecknarna av ett upprop. Och det var ju jämförelsevis väldigt litet upprop om vi ser till vad som sker idag. Men han var en av dem som gick ut och vägrade delta i flygvapnet, som man kallade för olagliga och omoraliska attacker på ockuperat palestinskt område.
Det var Västbanken det handlade om då?
Ja, det var Västbanken. Han gick från flygvapnet 2003 när Israel hade återockuperat Västbanken. Mm.
Och det här fick ju en hel del uppmärksamhet då, men då var det bara inom citationstecken 27 stycken undertecknare, och nu är det närmare 1000. Så det säger väl någonting om omfattningen nu?
Det gör det ju. Men samtidigt kan man då titta på Netanyahus förmåga att överleva, om jag får hoppa in på det där. För att det har ju pågått protester mot honom i 2 års tid, om vi då går tillbaka till de här domstolsprotesterna före 7 oktober. Det är en del betraktare som menar att chocken för honom var större då. Nu har han hunnit anpassa sig till detta. Och hans koalition håller, han har bytt ut några partier, men den håller ihop. Vilket ju också gör att det är de här messianska bosättarhögern som ofta visar vägen vilken politik det är som ska föras. Mm.
Jo, Mattias, hur skakad uppfattar du att den här regeringen är just av det här? För det har vi pratat om i mängder av avsnitt, att nu kommer det något nytt här som sätter press på just Netanyahus regering.
Jag tror att den naturligtvis lyssnar, har örat mot marken via alla sina rådgivare om vad som verkligen sker runt om i Israel. Men samtidigt är ju Netanyahu, han är ju teflonmannen, upphettad teflon som man häller varm olja på. Det fräser bara iväg från honom liksom. Och så länge kriget i Gaza pågår så kan han obrytt göra mer eller mindre vad han vill. Och det är väl det han är lite rädd för också. Att om kriget skulle avslutas, om det skulle bli en vapenvila, då kommer Smotrich, Ben-Gvir, hoppa av från regeringen. Ben-Gvir har gjort det tidigare utan att det då fick någon principiell betydelse. Det var mer någon slags statement från hans sida. Men om också Smotrich skulle hoppa av, då kommer det att leda till regeringens fall. Och då är risken ur Netanyahus ögon stor att han inte kommer att bli omvald igen. Mm.
Ja, det där är verkligen en följetong. Vi fördjupar oss inte mer i det nu, för det är ständigt pågående nästan i Israel, just den dynamiken. Men vad säger du, Bitte, om den här stridspiloten som du intervjuade? Lite kuriosa om honom. Det här var 2006, men de här protesterna som pågår nu, han är aktiv.
Han är aktiv, fast han går mycket längre än de reservister som har undertecknat det senaste brevet. Han gör uttalanden, han är antisionist idag. Han gör uttalanden om att Israel bedriver ett folkmord, och han anklagar också västvärlden för att i det tysta underlätta detta folkmord genom att man inte aktivt försöker motverka kriget.
Okej. Okay. En till person som intervjuas i tidningen Haaretz är en drönaroperatör som säger att sen Hamas attack den 7 oktober så tas större risker när det handlar om civila och icke-stridande. Att saker som var mer klara och precisa tidigare nu har blivit gråzoner, det är hans uttryck. Vad säger du, Bitte? Vad skriver undertecknarna om de civila i Gaza i det här uppropet? De nämns ganska kort, får man säga.
Alltså de nämns bara i förbifarten, för det är ju det primära som man samlar sig runt, det är att få hem gisslan, det är att rädda de egna. Och det tycker jag speglar också mycket attityden till frågan om de civilas lidande i Gaza. När jag talar då med israeliska kontakter och frågar dem, känner människor i Israel till vad som händer civila i Gaza, så får jag höra, nej, men den frågan är lite fel ställd. Du borde ställa dig frågan, bryr sig människor här om vad som händer civila i Gaza? Och svaret är, de flesta orkar inte göra det för att de tänker mer på gisslan, och en del tycker att Gazaborna förtjänar detta.
Har fullt upp med sitt eget, men det är klart det är väldigt diversifierat hur åsikterna är i Israel, och det finns förstås de som tycker tvärtom också, men det handlar om hur den egna säkerheten ska stärkas i det här uppropet och gisslan förstås.
And the debate in Israel is not about the war per se, it's about achieving the results, and that is really what is at the heart of all of this debate. Netanyahu's choices, Netanyahu's politics, not really the war and its effect on civilians.
Och här finns det ju sen gammalt en diskussion, när vi är inne på civila offer i Gaza primärt nu då, kring det som på engelska kallas för collateral damage. Har du någon bra översättning av det där, Jomas, som funkar bra?
Nej, men jag använder ju det uttrycket collateral damage, för jag tycker det är ganska bra. Men jag tänker att collateral damage, vad ska man säga, biverkningar nästan. Nej, men det är de som dör när målet egentligen är ett specifikt mål, men det kan dö mängder med människor runt omkring.
Ett begrepp för de som drabbas, som egentligen inte var huvudmålet för en attack, kan man säga. Och här finns det ju granskningar som har gjorts kring Israels krigföring i Gaza. Bland annat New York Times gjorde tidigt en undersökning om detta under detta krig, kring Israels då återkommande jämförelse med kriget mot IS, där Israel säger att de civila offren är relativt små jämfört med den USA-ledda koalition då som bekämpade IS. Så att det är små dödstal i Gaza jämfört med det, säger man. Men enligt då flera experter som vi här på Ekot också vet jag intervjuade i samband med det där, så ser Israel tvärtom ut att ha en betydligt högre acceptans för civila offer än väst haft i liknande bombkampanjer. Det där är ju ändå 1,5 år sedan nu ungefär. Det har hänt mycket sedan dess. Vad har du sett om den här frågan sedan dess?
Ja, det finns en israelisk vänstertidskrift som heter 972 som har intervjuer med militära källor. Och de gör gällande att det som tidigare så var civila då bioffer eller collateral damage inte tillåtet när man skulle angripa ett mindre militärt Hamas-mål. Men idag har den siffran ökat till kanske 10 eller 20 civila offer för ett mindre primärt Hamas-mål. Medan när det gäller viktiga Hamas-personer så finns det en acceptans för kanske 100 civila offer. Och det är ju någonting som vi kan se i de här nya bombningarna mot när man fäller tunga bomber mot otroligt tättbefolkade områden.
Vi gjorde ett avsnitt till exempel om attacken mot Mohammed Deif, den militära ledaren i Gaza. Då tror jag att det var någonstans där runt 100 civila som man bedömde dog i den attacken. Bara en detalj bitte, men du sa att det var en vänstertidskrift här. Vad är det för publikation? Alltså hur relevant blir det när du bedömer själva innehållet?
Ja, det är klart att detta är en publikation som har en agenda, som har ett intresse, som står för en israelisk vänster i den meningen att de också vill ha fred, de står för en tvåstatslösning. Och det är klart att man ska se det genom det rastret, men de har ju också källor som kommer ifrån militären och som i sin frustration talar med dem.
Lite kuriosa är att artikelförfattaren är en av regissörerna till den mycket uppmärksammade filmen No Other Land om bosättarvåld i byn Massafriyatta på Västbanken. Jomma, vill du bolla in någonting i det här ämnet?
Nej, men jag tänker när det gäller just civila dödsoffer, och det var mängder med civila dödsoffer i Irak när kriget mot IS skedde med västs goda minne. Men allting tyder ju på att det är långt många fler civila dödsoffer i Gaza som vi ser nu i kriget mot Hamas och Islamiska jihad.
Okej, oaktat detta, det är inte de civila dödstalen i Gaza som är det primära om man ser till den stora debatten som pågår i Israel i alla fall, utan det handlar om gisslan och säkerhetsfrågan. Och där märks det väl också ett minskat stöd för kriget i opinionsmätningar också, Jomma. Nu pratar vi om olika yrkesgrupper och sådär, men om du tittar ännu bredare på befolkningen.
Ja, alltså motståndet mot kriget, eller snarare sagt, vad ska vi kalla, önskan för en vapenvila för att få fri gisslan har ju markant ökat, framförallt de senaste veckorna. Men när det gäller opinionsundersökningar i Israel så är de också lite kluriga, för att det där förändrar sig nästan från vecka till vecka. Men det vi ser nu är att 70% av israelerna ungefär skulle vilja se en snabb vapenvila för att snabbt också få hem gisslan.
Mm. Men, och det är ett men som jag säger med lite extra undertryck, det finns väl också ett visst stöd för kriget?
Det är klart det finns ett stöd för kriget, både inom militären och bland allmänheten. Israel sårade svårt den 7 oktober 2023, den värsta terrorattacken, den värsta attacken mot judar sedan andra världskriget, när över 1200 människor mördades. Dels på den här musikfestivalen Nova, dels i kibbutzerna längs gränsen mot Gaza. Så att det finns ett stöd för att bli av med hotet Hamas, som ju önskar Israels utplånande.
Men där menar ju många av undertecknarna de här breven att skälet till att det blev möjligt för Hamas och Islamiska jihad att göra de här attackerna, det var Netanyahus politik gentemot Hamas och Gaza, och att han vill undvika att hamna i de utredningar och rättsprocesser om hans eget ansvar för detta.
Om vi återkommer till det här med civila offer i Gaza lite kort. En sån sak som förstås hamnade i stort fokus när det handlar om civila offer är attacken mot en ambulanskonvoj i slutet på mars. Vi gjorde ett avsnitt om det där här om veckan. Det var när stora delar av den israeliska militärens version av vad som hände kunde sedan motbevisas via en mobilfilm. 15 sjukvårdare, hjälparbetare sköts till döds av israeliska styrkor. De hittas sedan i en massgrav tillsammans med fordonen som de färdades i. Jomma, vad har hänt sen sist kring detta?
Ja, vi har varit i kontakt med den enda överlevande från den här attacken som befann sig bak i en av ambulanserna. Han vill inte bli intervjuad och han är ganska traumatiserad, men han bekräftar i alla fall det som visas på den här mobilfilmen. Men sen dess har också den israeliska interna utredningen blivit klargjord inom militären, och den talar om ett professionellt haveri. En kedja av misstag skedde när de här 15 ambulans- och räddningsfordonsförarna dödades i mars utanför Rafah. Tel al-Sultan hette området där det här skedde. Däremot så har inga etiska brott begåtts av den israeliska armén, menar man. Och misstag kan ske i krig. Det har skett tidigare och det kommer ske i framtiden också, är väl ungefär summan av den här internutredningen. Mm.
Det här är ju en utredningsenhet inom militären, säger du, men man hävdar ju själv då att den är frånskild från resten av militären och ska verka oberoende, men det är alltså de facto ingen oberoende utredning, utan det kommer från militären. Vad har du noterat om det där, Bitte?
Ja, jag kan tänka mig att det här måste nu sätta igång väldigt starka tankegångar inom den internationella Röda Korsfederationen, eftersom den palestinska Röda Halvmånen som blev utsatt för attackerna är en del av den här federationen, och den palestinska Röda Halvmånens ledare avfärdar då den israeliska arméns internutredning totalt. Han säger att ordalydelsen är ungefär som om någon skulle ha begått något oegentlighet i ett företag eller någonting. Att man ska vidta åtgärder. Vad är då detta jämfört med attacker mot hjälparbetare?
Ja, för i det här fallet då, ambulanskonvojen i Gaza som blev attackerad, då har en officer blivit entledigad alltså. Hur ska man tolka konsekvenserna hittills, att Israel betraktar det här som någon typ av tjänstefel och inte som ett brott eller till och med ett krigsbrott?
Alltså jag tycker nog att man kan se att det finns en sorts precedens. I något tidigare samtal här så talade vi om en läkare från Gaza som försökte driva ett mål när hans döttrar blev dödade av granater, stridsvagnsgranater. Och han drev detta målet i åratal, och det militären ville inte erkänna någon skuld i detta. Det finns en uppfattning utanför Israel bland många att så länge det hålls som militära internutredningar så kommer man inte att lägga det stora ansvarsutkrävandet. Och det finns ju också de som säger att just det bidrar till att hålla igång kriget. För när piloter, stridsvagnsförare och andra inte riskerar att man ställs inför ett personligt ansvar eller deras befäl, så håller det igång krigsapparaten.
Man pratar ju i den här utredningen från israeliskt håll om operational misunderstanding, någon slags missförstånd i den här operationen som pågick. Vad säger du, Joma? Kommer det komma nu krav på en internationell utredning av detta, och hur ser i så fall utsikterna för en sån ut?
De kraven finns ju redan. De ställdes ju redan när det här uppdagades. Och det är väl klart att det är en internationell utredning som skulle behövas för att man skulle kunna se på det med helt oberoende ögon. Men däremot tror jag att utsikten att få till en sån är rätt svår. För Israel menar ju nu att man har utrett den här händelsen, och Israel behöver ju ge access för eventuellt internationella utredare till de militärer som var med vid den här händelsen. Man behöver ge access för internationella utredare att tala med folk i Gaza. Dels överlevaren av det här, men också av personer som har utfört obduktioner, som har varit på plats och grävt upp den här massgraven där ambulanssjukvårdarna och deras fordon hittade. Så att jag tror att det är svårt att just nu i alla fall få till en internationell utredning som kan dra några ordentliga slutsatser, eller som åtminstone har någonting att utreda. Mm.
Vi hamnade ju i denna diskussion via protesterna i Israel mot kriget nu som pågår i breda lager av befolkningen. Men vad säger ni framåt då? Kommer det här vara ytterligare en sån här sak som premiärministern, i och med att han betraktas som en politisk överlevare av rang, bara kommer trassla sig ur? Ni har ju redan snuddat vid det. Vad säger du, Bitte? Hur kommer det här utveckla sig de närmsta veckorna?
Ja, alltså Netanyahu kan ses som en sorts typexempel för den populistiska ledaren. Han hämtar inspiration eller ger inspiration till andra, som Viktor Orbán som håller sig kvar, som har dompterat domstolsväset och institutionerna. Och det är just den färdriktningen som Netanyahu har också i israelisk politik. Så att nu står det verkligen väg, och jag skulle vilja säga att hur högsta domstolen kommer att agera i tvisten mellan honom och Shin Bet-chefen Ronan Berg kommer att vara en sorts...
Det är en dynamik som påverkar även det här.
Ja, det gör det. Kommer högsta domstolen att gå på Ronan Bars linje, eller kommer de att gå på Netanyahus linje? Det blir en sorts vattendelare för den fortsatta inrikespolitiska dynamiken i Israel.
Mm. Jo, Mattias, när vi pratar nu så har du ganska nyss, kan man säga, landat i Tel Aviv egentligen. Men vad har du hunnit snappa upp kring hur det här kan tänkas fortsätta? Vad är din känsla?
Ja, men jag vet inte, jag tycker det är svårt. Jag håller med Bitte naturligtvis. Jag vill egentligen tillägga att det i Israel ändå finns en väldigt stor nykterhet och klarsynthet inför vad riskerna just nu är och vad man står inför. Det finns en intellektuell elit som är rätt stor och som ser vilka faror samhället står inför, och framförallt då det som Bitte var inne på med Netanyahus möjligen då likheter med andra mer auktoritära ledare. Och det finns krafter som verkligen försöker kämpa mot det här. Men som vi har varit inne på tidigare, så länge Netanyahu har den regering som han har, så länge den står fast, så riskerar han ingenting.
I Tel Aviv i Israel, Johan Mattias Sommarström, och här i studion i Stockholm, Bitte Hammargren, Mellanöstern analytiker i radiokorrespondenterna Mellanöstern. Om Israel och de upprop som sprider sig bland olika yrkesgrupper mot kriget i Gaza. Alexandra Sandels, producent idag, Heinz Wenning var tekniker, Olle Wiberg heter jag själv. Stort tack för att ni lyssnar.